Om du har din bibel med dig, vilket ju nästan blir snart en sällsynthet i kyrkorna, men jag hoppas det finns något som är gammaldags kvar. Det är bra att kolla predikanten så att han läser som det står. Men jag tänkte läsa ifrån Första Mosebok 37. Du vet, hela söndagsskolan finns ju Första Mosebok, eller hur? Man predikar alltid därifrån. Det är alla härliga bibelberättelser. Utan Första Mosebok har vi ingenting. Därför att redan i tredje kapitlet kommer löftet om en frälsare. Och tar du bort det kapitlet, då behöver vi ingen frälsare. Och då har du ingen... det finns ingen bäring förresten. Om det inte är så att det fanns ett syndafall. För att i och med syndafallet så finns det ett behov av en frälsare. Så det är väldigt viktigt att se det här. Sen har du alla de här underbara berättelserna då som vi kör i söndagsskolan. Och därför så tänkte jag att vi skulle repetera lite av det. Är det okej? Okay? Jag kommer göra det i alla fall. Så, även om du säger nej, ta något annat. Okej. Okay. I kapitel 37, Första Mosebok, så har du Jakobs fortsatta historia. Och då går vi in i vers 5. Och då står det: Josef hade en dröm som han talade om för sina bröder. Efter det hatar de honom ännu mer. Okej. Så han sa till dem: hör vilken dröm jag har haft. Vi band kärva på åken. Då reste sig min kärva upp och bestående. Era kärva ställde sig runt omkring och bugade sig för min kärve. Men hans bröder sa till honom: skulle du bli kung och härska över oss? De hatade honom ännu mer för hans drömmars skull och för det han hade sagt. Sen fick han ännu en dröm. Jippie. Så berättade han den för sina bröder också. Lyssna, sa han. Jag har haft en dröm till. Jag drömde att solen och månen och 11 stjärnor bugades för mig. När han berättade detta för sin far och sina bröder, tillrättavisade hans far honom och sa: vad är det för en dröm du har haft? Skulle jag och din mor och dina bröder komma och buga oss ner till jorden för dig? Bröderna blev avundsjuka på honom, men hans far lade det på minnet. Ska jag fråga dig så här, har du haft någon dröm någon gång? Alla människor har drömmar. Man drömmer om en det ena än det andra, materiella saker eller abstrakta saker eller själsliga saker eller whatever. Alltså, drömmar har vi. En del är mer verkliga än andra naturligtvis. En del är naturligtvis lättare att genomföra än andra. Och så. Men skillnaderna på drömmarna kan ju vara detta, att antingen producerar vi dem själva, eller så drömmer vi något konstigt och går till pastorn och undrar. Eller så är det en dröm från Gud. Och är det en dröm från Gud, då vet man det. Man bara vet det. Det är en dröm från Gud. Och då kan det ju vara, alltså drömmarna som är från Gud, de behöver inte bara vara andliga, om du förstår vad jag menar. De kan vara väldigt här på jorden. Men det är någonting man ska göra. Och så samtidigt så föds det också en längtan in att man vill fullborda det. Det som är intressant med den här historien, det är ju det att Josefs attityd kom inte riktigt fram. Men på grund av brödernas reaktion förstår man att han var nog rätt kaxig. När han började, och han är ju näst yngst då. Och han tycker det här är jättekul. Jag menar, är han då 16-17 och den äldste typ är liksom någonstans vid 40, då du vet, då har man har ju ett liv bakom sig då. Man har ju en viss utveckling, man har en viss mognad. Så och sen är de många då mot honom. Så det är klart att det blir en egen grupptillhörighet här av utanförskap gentemot honom här, som nu kommer att kaxa sig. Och sen är det ju, om du läser texten innan här, så ser du att hans far älskade honom mer. Så det här är ju Jakobs fel, av att han orsakar en splittring i familjen genom att han favoriserar rätta barnen. Och det här är jättesvårt. Alltså, som förälder så kan man älska sina barn lika mycket, men bara ett uttalande som du inte ens är medveten om, det gör att ett barn känner att jag älskar de andra mer än mig. Och det är kanske ingenting som barnen berättar, men det är ju en egen upplevelse. Och det är därför det är så viktigt att man på något vis penetrerar barnens värld och kommer in där, så man kan prata med dem och liksom lyssna in vad det du egentligen klämmer på. Och så jag menar, ledande frågor som förälder, det är inte fel, det är rätt. Jesus ställde ledande frågor. Så det, men man måste ta reda på det där. Så det, men det var en sån här gratis grej du fick här just nu då. Hur är det om man får en vision eller en dröm eller liknande? Visst är det ofta så om man ska gå från A till B, vad brukar man göra då? Man ritar en rak linje, eller hur? Från A till B. Och så börjar man gå. Men är livet så fastän man har en dröm? Nej. Utan helt plötsligt tog det av till vänster här. Och ingen vill till vänster. Men vi bara måste gå där i alla fall. Och om du nu tittar genom hela Bibeln. Nu börjar vi ganska långt fram. 37 kapitel bara. Det är många kvar. Men om du tittar genom hela Bibeln så ser du att det går aldrig från A till B. Utan det är kringelikrokar. Något alldeles otroligt. Det vill säga, vi säger, livet blev inte som vi har tänkt oss, eller hur? Hur många kan hålla med? Ibland blir det som man har tänkt sig, men de är väl sällsynta. För oftast är det någonting som händer som man inte har tänkt sig. Så livet bjuder på sina överraskningar. Och kanske Gud har gett dig en vision, kanske Gud har gett dig ett uppdrag. Kanske Gud har gett dig en dröm. Eller en tanke har stigit upp i ditt hjärta att det är någonting som du vill göra, vill utföra. Och då vill vi naturligtvis dit så fort vi bara kan. Men är det inte så, mina vänner? När man möter Jesus, då säger han, följ mig. Följ mig. Det var det första han sa, eller hur? Vad var det sista han sa? Jag är med er. på den här resan nu. Så. Vi försöker ofta då, eftersom vi är människor, vi försöker ofta uppfylla löftet, visionen, drömmen, uppdraget själva. Vi blir ofta som treåringar. Kan själv. För att det är nämligen så här, du och jag, vi reagerar ungefär lika. Nämligen det att vi tar ansvar. Ett sätt vi omedelbart tar ansvar för, det är när vi börjar oroas. Då känner vi att vi tar ansvar. Eller hur? Hur ska det gå? Vem ska göra det här då? Men hur ska det här gå till? Och så har vi en massa frågor och vi oroas. Och så på det sättet tar vi ett ansvar, känner vi. Rent abstrakt. Vi har inte gjort något än. Det är bara lite roligt att vi beskriver oss själva, eller hur, va? Så att vi kan känna igen oss och så vidare. Och nu ska frun inte stöta sin man i sidan under den här predikan, och inte mannen heller, utan vi ska ta åt oss själva. Är det okej? Okay? Så, då skulle jag vilja börja med att chocka dig lite. Därför att Guds vilja och hans dröm är inte samma sak. Guds vilja och hans dröm som du har fått, det är inte samma sak. Alltså rent ytligt betraktat så måste ju drömmen vara Guds vilja. Jo, visst. Men du är inte där än. Eller? Nej. Alltså, vad gör du under tiden? Ja, något måste du göra. Låt mig bara ge dig ett exempel. Jesus säger, jag har kommit för att ge mitt liv. Eller hur? Och det gör han på Golgata kors. Är det teologiskt riktigt? Orsakar han där försoningen? Ja, okej. Okay. Han föddes i Betlehem. Vad gjorde han i 33? Stod han still då? Och väntade på att han skulle dö på ett kors? Förstår du vad jag menar nu? Drömmen, visionen, det är att han ska dö på korset. Det är Guds uppdrag. Man kan inte bara stå still och vänta på det. Alltså, vad är Guds vilja? Jo, Jesus säger i Johannes 5:19, jag gör det Guds vilja. Jag gör. Jag gör bara vad jag ser min far visa mig, eller hur? Okej. Okay. Så jag gör vad jag ser. Och då är det olika för dag enligt Jesus. Så då en så gick vi upp i Galileen och en så gick vi ner till Jerusalem och så gick vi bort till Samarien och så gick, eller hur? Jag gör. Alltså, Guds vilja är att göra hans vilja som har sänt mig. Vad är visionen? Ja, den kommer. Men vägen dit är inte rak. Den är krokig. Låt oss fara över till andra sidan. Ja, men vad ska vi där och göra? Jag vet inte, vet jag, Jesus. Fadern sa att det ska över på andra sidan. Hur ska jag veta allt? Eller hur? Och så när de kommer dit så är det ju mannen från Gana. Och då har ju de är ju redan 170 puls efter en storm. Jag menar, du kan tänka dig själv, en tullräknare, han kan inte simma ens en gång. Han har ju nära döden upplevelse. Och nu är han fast mark liksom. Och då kommer han galen med kedjor utan kläder. Jag menar, hallå? Hade han puls på 170 har han ju 250 nu. Så jag ser alla ställer sig bakom Jesus. Alla 12 liksom. Så, men det var Guds vilja, eller hur? Ja, men det var inte fullbordnandet av visionen. Jesus skulle inte dö för en galning uppe i Galileen. Eller hur? Nej. För det var inte Guds vilja. Ser du nu att det är skillnad på Guds vilja och på en vision och en dröm? Det är bara det att du har en väg att gå dit. Och där måste vi fråga Gud under vägen. Och ibland då när vi hjälper till, som Abraham. Frun får jättebra idé liksom. Och vad är det som händer? Man föder en Ismael. Har vi problem med det idag? Förstår du vad jag menar? Det var inte Guds vilja. Men han har fått en vision. Jag ska få en son. Ja, men jag hjälper till lite. Men Gud väntade ju tills han inte kunde hjälpa till. Det var ju planen. Och det här vi ofta kommer i bryderi. Och jag hoppas säga klammeri med rättvisa. Alltså, i och med att vi försöker lägga till. Vi försöker hjälpa Gud. Och det är inget fel i det. Men det är så typiskt mänskligt. Att vi har redan oroat oss en hel livstid på 2 sekunder. Så vi tänker att vi måste hjälpa Gud. Och så föder vi någonting som inte är Guds vilja. Därför att vi hade inte tålamod. Alla säger tålamod. Är det en bristvara? Ja, alltså om handen på hjärtat. Visst skulle man vilja ha det nu? Ja, eller igår. Så. Abraham, han försökte själv då. Men då säger jag så här. Om nu Guds vilja och hans dröm och vision inte är samma sak. Eller ett löfte då. Därför att du har ju löften i Bibeln också. Hur många gånger har vi inte försökt liksom ja, pumpa upp oss att nu ska väl ändå löftet komma. Och det är också typiskt mänskligt. Men löftet, om du nu sätter likhetstecken mellan Guds löfte, genom Jesus så är jag helad, för att ni ska vara fria och Kristus frigjort er, allt för må jag honom som ger mig kraft. Men du kan ta alla klassiska som du gillar, eller hur? Sen finns det en massa som vi inte gillar, men vi kanske borde bekänna dem lika mycket. Men allvar, om du tittar på Guds löfte, Guds dröm, Guds vision, uppdrag, sätter likhetstecken med det, så det är ju ofta så att vi försöker i egen kraft åstadkomma det. Men då föder vi ofta en Ismael. Hebreerbrevet 10:36. Då säger författaren så här. Ni behöver nämligen uthållighet eller tålamod för att göra Guds vilja och få vad som är utlovat. Ser du det? Göra Guds vilja under tiden. För att få det löftet säger. Så där har du en bibelvers som talar om att det är skillnad mellan Guds vilja att göra och ett löfte. Sen är löften hans vilja, det förstår vi. Jag försöker inte förvirra det här. Hänger du med? Det är bara det att vi vill ofta ta trappan i ett steg, eller hur? Men då får man ofta gå till tandläkaren. Så. Ja, men okej. Jag tar några bibelställen bara för att liksom betona det här med Guds vilja. I Markus 3:35 då säger Jesus: den som gör Guds vilja är min bror, min syster och min mor. Så Jesus erkänner ett släktskap med oss som gör Guds vilja. För att den andra sidan, det är vi står aldrig passiva. Vi står aldrig passiva. Det är ingen av oss som vill det heller. Eller? Nej. Så därför, göra Guds vilja och säga: ja men hur, frågar vi. Eller vi frågar när. Eller vi frågar. Och det är helt berättigade, legitimerade frågor. Men för att få vad utlovat är, måste du göra någonting under tiden. Naturligtvis. Och det är där vi ska fråga Gud. Det är där vi ska fråga Gud. Jag menar, vem som helst som seglar vet att om man nu ska segla åt ett visst håll och det är motvind, så seglar man inte rakt på det stället, för då kommer du aldrig fram. Då står ju seglet bara och liksom fladdrar. Utan du går upp vid sidan om vinden. Alltså kryssar du. Och det är så vi lever våra liv också. Vi kryssar oss fram. Och ibland, om vi nu använder samma metafor av sjökort och grund och grejer, massa grejer vi inte ser och inte fattar. Men ändå kör man på dem. Men om man följer sjökortet och har kompassen, den helige ande, någonstans hittar man ju rätt då. Och då säger Gud: kör här istället. Och så säger: men det fattar väl vem som helst. Ja, men jag är inte vem som helst, säger Gud. Och följer man då hans instruktion, så kommer man rätt, fast det ser ut att gå fel. Du kan tänka dig själv, alltså alla de här krummelurkrokarna vi tar i livet, man undrar, vad är det här? Och ibland liksom så hamnar man ju på baksidan av whiteboarden när man ska försöka förklara. Alltså, och jag menar, så står det i King James: on the backside of the desert, där mötte Gud Moses. Och så han var inte ens i vildmarken, han var på baksidan av vildmarken. Där mötte Gud honom. Och då måste du och jag förstå att vissa ställen, man vill ju inte dit. Men det är där Gud är. Och det är en bra tanke, för det här är ett återkommande tema. Och om det står på så många ställen. Tänk David, blir smord bland sina bröder. Ja men du är kung nu. Oh, jag är kungen över alla här. Alltså yngst av alla. Och han blir kung. Hur kul är det? Hur mycket gillar hans bröder honom nu då? De skickar ut honom och vaktar fåren igen och hoppas att vi blir av med honom. Men från den stunden kommer ju helig ande över honom. Från den stunden lärde han sig en massa saker där ute. Så när han kommer ska slå ner Goliat och säga: du, jag har slagit ner både lejon och björn. Det gjorde han ju inte innan den helig ande kom över. Efter att den helig ande, det var ju då han gjorde de här erfarenheterna. Eller hur? Ute i vildmarken. För han kunde ju ha stått där också och säga: men jag är ju kung. Tänk dig en 17-åring som säger: du är kung. Slott, tjänare, bilar, eller ja, på den tiden kanske nya kameler, vad vet jag. Alltså, tänk dig själv att det kan gå åt huvudet, eller hur? Och det här är viktigt, tror jag, att vi förstår vägen dit till det där slottet. Gick du inte alls liksom? För jag menar, tänk nu att profeten har sagt, när han har smort honom som kung och liksom, så här, allt bara dryper av olja. Så här, du, förresten, hela livet sen kommer man att försöka döda dig. Nej, nu har du smort fel kille. Så ta någon av mina bröder istället. Men profeten sa inte den vägen. Nej, det är också genomgående tema. Gud säger inte allt. Nej, han ger den värsta bilden. Så här, wow! Men det var en väg dit också. Så att Gud säger, okej, du ska bli det här. Men först, känner du igen det här? Det är ju genom hela livet. Som man får tag på något, eller man gillar något, eller man sträcker sig efter någonting. Men sen kommer först någonting som man också ska igenom. Så, Jesus, han var världens konung, eller hur? Han föddes som konung, eller hur? Vart är den nyfödde konungen? Det fick han över sig redan när han var född. Och vad hände? Herodes, hallå, hur kul är det här? Landsflyktig, Jesus har varit flykting. Tänkte på det när vi tog upp offret. Han är väl bekant med vad de går igenom. Han har ett hjärta för dem. Paulus, han ska bli apostel. Apostel, wow, vilken tjänst. Jo, men Paulus, först. Eller hur? Så läs hans meritlista i andra Korinthierbrevet. Sen kanske inte man vill bli apostel. Filipperbrevet 2 är ju helt underbar då när det gäller det här. Skillnaden mellan att göra Guds vilja och få vad utlovat är. Det vill säga skillnaden mellan att göra Guds vilja dagligen så fram till att man får ett löfte uppfyllt eller att visionen börjar skönjas. Då står det så här i Filipperbrevet 2:13. Ty Gud är den som verkar i er, både i din vilja och i din gärning. Ser du nu? Du gör något. Han verkar i din vilja och i din gärning för att hans goda vilja ska ske. Ska ske. Guds vilja är en sak, hans löften är en annan sak. Sen vet vi att hans löften är ju hans uttryckta vilja, ja. Men vi är inte där än. Jag får ta på ett löfte, men jag är inte där än. Vad ska jag göra nu då? Vad ska jag göra imorgon? Förstår du nu att det här är viktigt att se skillnaden emellan detta? För att vad vi ofta gör är att vi tittar på moroten och vi är som en dum oxe som fortsätter att gå och tror att vi ska komma fram till den. Då kommer jag aldrig fram till den, för den hänger ju... Och lyssna nu, det var en lite dålig haltande bild. Därför att Gud är inte sån, utan Gud har ett löfte som är fast. Det är bara det att om jag blir ledd av anden i de här kringelikrokarna som jag tycker då, så kommer jag slutligen fram. Amen. Det är det som är det underbara. Så att när Moses får en vision i öknen, alltså tänk dig själva, han är ett vackert barn. Han föds, han göms undan och så har Gud en plan. Så han blir uppfostrad i Egypten. Och sen när han äntligen fattar då att han är ju faktiskt jude. Han är faktiskt han har ju fått en vision här och rädda sitt folk. Någonting har ju vaknat i honom. Och han känner ju liksom hebreernas historia någonstans. Därför att han har tagit reda på det. Det är klart man tar reda på det efter 40 år. Och så när han tänker sig då att de ska fatta genom att han själv tar ihjäl en egyptier. Tänker sig, nu ska de väl fatta. Men det blir ju inte så. Det blir 40 år till. Och hur mycket gick han där ute? Tills han får en vision av Gud. Och sen dröjer det 40 år till innan de faktiskt kommer in. Och han får inte komma in. Just därför att det är så noga med förebilderna. Och han slog på klippan, en gång kom vatten. Nästa gång skulle han tala till klippan. Därför att det är genom munnens bekännelse vi blir frälsta. Förebilden låg där. Den var jätteviktig för alla att förstå. Att det är inte klippan som blir slagen. Klippan blir slagen för att vi ska kunna tala. Och så slår han på klippan i sin frustration. Och ändå får han skriva då att ja, Moses var den tålmodigaste mannen i hela världen. Liksom. Skulle han skriva själv? Ja, skriv detta nu. Ja, men så kan inte jag skriva. Skriv det nu. Och så är han ändå ett exempel på en som inte får komma in på grund av att han brister i tålamod. Det här är viktigt för Gud. Och jag håller på med en bok nu. Den är så tung så att jag måste läsa en deckare emellan. För att jag måste vara på topp när jag läser den här. För annars fattar jag inte liksom. Han heter Kahneman. Han vann Nobels ekonomipris. Han är psykolog egentligen. Han har gjort massa forskning under. Och han skriver en bok som heter Att tänka snabbt och tänka långsamt. Och han menar på att vi har de här båda systemen fungerande i oss hela tiden. Det är bara det att vi är ju lättjefulla om naturen. Så att vi tar ju första bästa som ser jättebra. Det är intuitivt, eller hur? Tills någonting börjar säga nej. Då börjar det statistika komma in och börja jämföra. Erfarenhet kallas det. Och ibland kan vi även bli lurade där för att vi är lättjefulla. Så vi tar något, det som antagligen bäst här, av det vi vet. Är det så här vi fattar våra beslut, så kommer vi att lura oss själva ett antal gånger. Fråga den du är gift med. Eller hur? Och det är lite roligt att titta på sig själv och faktiskt ha lite distans till sig själv. För att vi kommer alltid att begå de här misstagen. Och det är därför det är så bra att Bibeln säger: eftertänksamheten ska skydda dig. Säg till en granne: det där var bra sagt. Mm. Nu frågar jag dig, hur många gånger vill du egentligen tänka efter före? Nej. Och ändå så finns det där. Och börjar vi så att säga med att träna oss i detta, kommer vi att göra mindre misstag. Och så kommer vi att vara mer förnöjda över att vi inte har nått fram än. Därför att vi har någonting annat under tiden, nämligen att göra Guds vilja. Och då kan det vara jättespännande en dag, lite tråkigt en annan dag, men det gör ingenting. För är det tråkigt, då tittar jag på visionen. Eller hur? Och är det spännande en annan dag, behöver vi inte titta på den, det är ju kul ändå. Okej. Psalm 143 och 10 säger så här: lär mig att göra din vilja, för du är min Gud. Må din gode ande leda mig på jämn mark. Lär mig att göra Guds vilja. Alltså dagligen. Så låt oss inte tänka abstrakt nu, det där gäller imorgon. Att förlägga saker imorgon på det sättet, det är förödande. Det vet varenda företagare, att moms måste in och det är massa grejer som bara måste göras i alla fall, fast man inte tycker om det. Man gillar allt annat, men vissa saker som man skjuter på får man bäta upp. Och då säger han: lär mig att göra din vilja. Och då menas det dagligen. Dagligen. Amen. Och kom ihåg det, Gud är ingen slavdrivare. Nej. Okej. Så punkt nummer ett är att Guds vilja, hans dröm och vision då, och de här två sakerna, det är inte samma sak, utan man skiljer på dem. Då har vi mycket lättare att leva. Amen. Var mycket lättare. Även om det är så att du har liksom tagit ett löfte som du vill ska gå i fullbordan, men du ser det inte än. Då blir du inte frustrerad över att det inte hände idag. Alltså, du blir inte frustrerad över att det inte hände idag. Nej. För att då vet du att det finns något annat du ska göra också. För det, den fråga vi inte vill ställa, det är: Gud, vill du lära mig någonting med det här? Den vill ju inte vi ställa, eller hur? Nej. Häromdagen var jag ute och cykla. Och så var det en ganska så kraftig, kort man som ställde sig i vägen vid ett övergångsställe där. Och jag var irriterad och sa: men kan du inte flytta på det? Jag sa det ganska vänligt sådär, va? Så hade jag cykelhjälm på mig, och då svor han och kallade mig för pajas. Och då tänkte jag så här, min första reaktion var: make my day, alltså jag sänker dig. Men det hann gå 2 sekunder, och då tänkte jag så här: om jag gör det, då blir jag en pajas. Så jag bara log åt honom. Men jag hade mycket adrenalin. Och jag tänkte: vad bra att jag kan cykla nu, så jag kan cykla av mig det här. Så det tog mig faktiskt att cykla hela vägen hem innan jag var någorlunda lugn. Och så jag fantiserade hur jag ska ha gjort med honom. Och liksom, så här. Och, men i alla fall, eftertänksamheten skyddar oss. Så vad är det man behöver i livet? Tålamod. Det är tålamod man behöver. Och då är det så här: Guds resa som nu för dig mot drömmens uppfyllelse. Det här är punkt nummer 2 om du undrar. Om du inte undrar, så gör ingenting. Jag bara säger det då. Guds resa som för dig mot drömmens uppfyllelse, det har ju ett syfte då. Det är klart att ha ett syfte. Syftet med denna resa är att skapa Kristus likhet. Och eftersom vi inte är benägna till att fråga: vad kan jag lära mig av det här? Kommer vi att göra om samma misstag igen. Men fråga Gud: Vad kan jag lära mig av det här? Trots att han sa pajas till mig, så tänkte jag sen så här, vad kan jag lära mig av det då? Och jag menar, det är bara att titta sig själv i spegeln. För jag menar, det finns ju vissa världsfrågor som man bara måste lösa. Varför ser cykelhjälmar så fåniga ut? Det är en sån här världsfråga. Eller varför cykelsadlar så hårda? Det är också en världsfråga. Eller hur sopsorterar man nagelklipp? Alltså, det finns vissa saker som är jätteviktiga då, va? För vi, ja, men precis. Ja, men lägg märke nu till att jag tog lite drastiska små exempel här, för att vissa saker är för en del, de är hela livet. De är jätteallvarliga och man undrar liksom, okej. Det säger du, ja. Och jag menar, antingen kan man ju se det humoristiskt då, eller så kan man tänka så, okej. Men det är ju så, alla har vi olika utgångspunkter. Alla har olika förutsättningar. När jag kör bil och behöver tålamod, för det är då jag mest behöver tålamod, så kan jag irritera mig någon gruvligt på människor som jag tycker, jag undrar vilken körskola de gick på. Då har alltid min fru en annan infallsvinkel på att, ja, men den här människan kanske kommer från en begravning. Och, jaha, okej. Okay. Och då liksom hela mitt liksom uppbyggda, det faller ju då, va. Hon har liksom, jag vet inte hur hon kreativt tänkande till max där, va. När det gäller alla så här människor som det är synd om. Och som jag är bara irriterad på. Så jag, någonstans har jag insett nu att syftet med livet, det är att skapa Kristuslikhet, eller hur? Eller hur? För vi brister alla här. Vi gör det. Och bara för att jag inte förstår andra människor betyder inte att de inte liksom är vettiga. Så. Nu skulle jag aldrig kalla någon för pajas om de har cykelhjälm på sig. Men andra sidan, när jag börjar titta på folk så... Ja. Men jag cyklade utan cykelhjälm på en damcykel jättelänge. Så jag tappade all prestige. Så att jag kan se ut hur som helst nu. Okej? Okay? Så, syftet med resan mot det här målet är att producera Kristuslikhet i dig. Titta Romarbrevet 5 ska du se. För du vet så här, som predikant, ibland känner jag mig som en advokat. Jag säger någonting och sen måste jag bevisa. Så. Men Paulus var likadan. Han sa till Timoteus, du vet av vilka du har lärt dig. Du vet vad du överbevisar dem. Och det är viktigt ibland att bli övertygad av Guds ordet, så att det inte bara är predikantens egna grejer. Romarbrevet 5, vers 3. Men inte bara det, skriver Paulus. Vi jublar också mitt i våra lidanden. Det är ju lagom så kul när man tänker man nu ska ha semester här, så bryter jag nyckelbenet. Hur kul är det? Det vart ju en semester i slow motion efter det. Men man kan alltid lära sig någonting av allt som händer, eller hur? För det är ju så här, om du hakar upp dig på allt negativt, vad producerar du? Mer negativt. Och ett negativt plus ett negativt, det blir inget positivt resultat. Vi tycker ofta det, att vi har laglig rätt när något har hänt oss. Vi har liksom laglig rätt att klaga. Eller? Har vi det? Oskriven. Men det är lika fullt. Okej, men inte bara det. Vi jublar också mitt i våra lidanden. Eftersom vi vet att lidandet ger tålamod. Jaha. Var det alla trafikanter som ger tålamod? Ja, alltså tålamod kommer ju inte först du är irriterad. Eller hur? Alltså handen på hjärtat. Sol idag. Du har glass i kylskåpet. Du vet, det finns där. Grannen kommer, jätteglad, klappar på axeln. Solen skiner. Inga räkningar i brevlådan. Frun är glad. Ungarna är inte snoriga. Alltså det verkar vara... Vilken kanondag alltså. Och då undrar jag så här. Om det nu går några timmar, vad har du lärt dig? Inte mycket. Du har njutit av tillvaron. Och det är helt okej. Okay. Men du har inte lärt dig mycket. Men däremot när saker och ting börjar gå bara så, vet du vad som händer då med kroppen? Kahneman har studerat de här människorna som ställs inför en uppgift där de måste tänka till. Vet att kroppen sätts i alarmberedskap. Pupillerna vidgas. De börjar svettas. Hjärnan börjar jobba för att det måste lösa ett problem. Och vad har man gjort under tiden? Övat hjärnan, hjärngymnastik, och man har lärt sig något. Men vi tänker ofta inte på det. Vet du varför? Därför att vi är lättjefulla. Därför vill vi inte lära oss något. Vi vill inte ha det där. Men äldre människor, de har ju gått igenom hela sitt liv nu. Och de har lärt sig jättemycket. Det är därför äldre och yngre ska vara tillsammans. Därför att de yngre kan lära sig av de äldre. Eller hur? Och de här medelålders som håller på att jobba hela tiden. De är så upptagna. Okej. Tålamodet, alltså vi får då tålamod genom att lida. Tålamodet ger vad då? Fasthet. På grekiska kan du också byta ut det ordet synonym karaktär. Karaktär. Och karaktär eller fasthet då ger dig hopp. Det är det som ger dig hopp. Så hoppet bedrar oss inte eftersom Guds kärlek utgjuten i våra hjärtan. Så det finns någonting här som bekräftar det hopp jag har fått nu. Utav att jag har gått igenom någonting. Det är så här Gud jobbar med oss. Och när jag tänkte på den här predikan tänkte jag, ja men det här kan ju appliceras på den här församlingens historia. Ja men nu gick du ju hit. Ja men nu gick du ju dit. Var ska vi? Vad är det som händer? Frågan är, har vi lärt oss något? Har vi lidit något? Har vi nu fått tålamod? Men när ni ska bygga, ni behöver ju hur mycket tålamod som helst. Kära någon alltså. Vilken stress det blir när man ska bygga. Ursäkta att jag profiterar så, men det bara är så. Det bara är så. Det kommer att bli en press på er allihopa. Okej? Okay? Och bärarnas kraft sviker. De säger, gruset är för tungt. Då ställer de sig upp i ledning och säger, tänk på Gud, den stora fruktansvärde. Och strid, eller jobba för era bröder och systrar. För era hustrur, era barn, era familjer. Amen. Så, jag bara liksom talar om att det finns en förutsättning här. Nämligen att det är någonting mer nu som väntar. Okej. Okay. Så här är det. Ordspråksboken 18:16 säger, en gåva öppnar vägen för människa och för henne fram inför de stora. Det var väl fint? Visst var det? Va? Okej. Okay. Låt oss säga att du har en bensinslukande bil tanken rymmer 60 liter och din bil drar precis en liter milen. Hur långt tar du dig då? 60 mil. Ja, det var inte svårt. Men du ska ju hem också, eller hur? Så en gåva, bensin i tanken, för dig fram. Men sen då? När gåvan är slut? För om du lever på en gåva, då tar bensinen slut. Gåvobensinen, det är bara en gåva. Kallelsen, det är en sak. En gåva en annan. Uppdraget kan vara en tredje. Och då måste man veta att en gåva kan föra dig fram, men den får dig aldrig att stå kvar. Vet du vad det är som får dig att stå kvar? Karaktär. Eller fasthet. Hur fick man karaktär? Ja, det var en väg att gå. För att få tålamod som ger fasthet och karaktär. Och karaktären ger hopp. Så för att ha karaktär måste jag alltså gå igenom de här stegen. En gåva kan föra mig fram, men den får mig aldrig att stanna kvar där. Den får mig inte att förbli. Så man kan, lyssna. Unga människor tror att de kan leva på sin gåva hela livet. Charma alla. Fint. Och jag bara använder min gåva. Men en dag tar den slut. Vad gör man då? Ja, det är därför en del kvinnor upptäckt att de gifte sig inte med en gåva som mannen hade. De gifte sig med mannens karaktär. Den var dold bakom gåvan. Hmm. Därför behöver man gnugga bort gåvan så karaktären kommer fram. För det är den man har gift sig med. Jätteviktigt att komma ihåg. Så då säger Paulus eller det är faktiskt i Hesekiel, men vi tar inte det, vi hinner inte gå igenom allt här. Men man kan säga så här: jag predikar, du blir övertygad och du vill gå fram och göra ett avgörande vid altaret, eller hur? Och då undrar jag så här, om får man tålamod vid handpåläggning? Får man tålamod vid altaret? Nej. Det är bara en startpunkt. För att det är ungefär som att, som på engelska heter det falling in love, eller hur? Ja, men sen måste man ju resa upp på sig. Det är en sak att ramla. Det är en sak att resa på sig. För det, nu börjar ju, nu måste jag göra Guds vilja. Jag fick inte tålamod där. Jag får tålamod under vandringens gång. När jag tar mina steg. Så därför säger Paulus här i Filipperbrevet: ty för Kristi skull har ni fått nåd, inte bara tro på honom, utan också ha att lida för hans skull. Det är också nåd. Och här tror jag att vi ibland har missat någonting i trosundervisningen. Därför att på det sättet är ju tro då nåd från Gud. För att du ska kunna göra det du ska göra. Därför att du måste ha tro när du gör det. Det är ditt hopp, det är din tro, det är din övertygelse. Men därmed inte att du har nått fram. Men du har fått nåd att göra något. Men nu när du gör det, den som vill leva gudfruktet får ju lida förföljelse. Det är ju ett löfte du inte behöver stå i tro för. Det räcker med att du är rättskaffens, hederlig, riktig, hel, ärlig, så kommer du att få förföljelse. Det räcker bara att ställa sig upp på jobbet och säga: nej, sånt där deltar inte jag i. Då kan du bli av med jobbet, till exempel. Få lida förföljelse för din gudfruktighets skull. Och Jakob, han säger: räkna det som den största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. Hur kul är det? Nej, det är inget kul. Ja, men vadå håller det för räkna det som den största glädje? Jag är inte alls glad. Det är bara jobbigt. Ja, men det är då det kommer till den här punkten. Vem tror jag på? Vem bor i mig? Går vi förbi känslorna så finns det ett annat tillstånd. Nämligen djupt i min ande finns Jesus Kristus. Han är glad. Om inte jag är glad, är han glad. Om inte jag är glad, är helige ande glad. Jag kan inte gå till mina känslor, till min kropp och fråga. För den kanske är i ett stresstillstånd över sakers tillstånd. Men då får jag ju gå till honom och Jesus säger: kom till mig alla ni som arbetar och är betungade, så ska jag ge er vila. Jag ska ge er ro för er plånbok, mormor, vicevärden, arbetsgivaren, grannarna. Nej, för dig. Ro för dig i din själ. Just det som nu fladdrar och som är som en fjäril. Jag måste alltså gå till rätt person för att få rätt upplevelse, få rätt tillstånd. Och egentligen är det så här: redan nu skulle du kunna säga så här: jag har frid. För att vi går ofta till våra känslor: jag har frid. Nej. Gå djupare. Gå in i din ande då. Där har du frid. Därför att frid är inte en känsla. Frid är ett tillstånd. Och det är bara fridsfursten som kan ge dig det. Och han har per definition i sitt ord redan gett det till dig. Han säger: min frid ger jag åt er. Inte som världen ger den, utan som jag ger den. Och då kan du säga: ja, men då har jag redan fått den. Varför känner den inte? Och då kommer Jesus bara le och säga: behöver inte känna den. Du behöver tro på den. Den finns där i din ande. Okej? Okay? Och då är det ju så här att när vi nu går då i lite cirklar så här, för att vi kom ju inte fram. Vad är det här för väg du har lett mig på, Jesus? Och de flesta av oss vågar inte ens säga att vi är irriterade på Gud. Och han undrar bara: vad är det för skådespel du håller på med? Det är inte så att du är irriterad som det är på en människa. Eller arg. Nu skulle Gud aldrig kalla dig pajas. Men jag menar. Förstår vad jag menar? Så det är skillnad. Men däremot måste du vara ärlig med honom och säga: Gud, jag fattar inte det här. Jag är frustrerad. Eller varför är det så här? Våga tala med honom. Våga ha en dialog. Han kommer att svara dig. Men det är ju samma sak som den bönen som vi alla har glömt bort. Att plädera. Låt säga att du var sjuk och ligger hemma och du har fått reda på det. Då kan du börja plädera för att, men Gud, ska du tillåta det här? Gud, hon är ju jag är ju jätteviktig människa. Kan inte hålla på så här. Kan inte tillåta. Och förresten, vad ska grannarna säga? Så här höll ju Moses på. Gud sa, flytta på dem, Moses. Jag ska ta ihjäl allihopa. Jag börjar om med det. Du, kan vi vänta lite? Vad skulle egyptierna säga? Och så får han dra upp massa anledningar så att han kommer. Han pläderar. Det är en bönekonst som vi har förlorat. Det är därför att vi känner ju inte honom. Vi vågar liksom inte plädera. Men säg ditt hjärtas mening för saker och ting. Hallå. Det är då vi blir verkliga. Eller? Ja. Det är ungefär som en människa som liksom, ja men du vet, de håller på så där, de säger så här: ja men du vet, så alltså det, ja, alltså, så här va. Och till slut säger man: men du, använd ord, please. Eller hur? Använd ord nu, uttryck, vad är det du känner? Vad är det du vill? Använd ord. Och Gud säger i Bibeln så här: kom till mig, men kom inte tomhänta. Ta med er ord. Man måste uttrycka sig inför Gud i sin ärlighet och säga: Gud, det här tycker jag är jobbigt, det här funkar inte och det här fattar inte varför. Kan du hjälpa mig? Please, hjälp mig. Hjälp mig att fatta lite. Om Gud är tyst då, vad gör man då? För det här, och det är ingen kuggfråga, utan det bara är ju så, eller hur? Ibland upplever man: nej, Gud säger ingenting. Lester Sumner, han sa ju alltid: well, God doesn't answer stupidity. Alltså han fattar själv efteråt. Det var ju en dum fråga. Men alltså egentligen, inga frågor är ju för dumma för Gud. Den Gud vill att du ska vara trygg. Men lyssna nu. Vad är det med frid som gör att frågorna bara ebbar ut? Ja, jag vet inte. Jag har ingen svar på det. Jag bara vet att. Därför att när du frågar Gud och liksom, du vet hur vi är. Vi vill ju veta allt. Eller? Ja, vi är ju såna. Och får vi inget svar, konstruerar vi ett. Spelar ingen roll hur galet det är. Nu har vi ett svar åtminstone. Liksom. Eller hur? Ja. Så, men om vi frågar ärligt Gud, säger Gud så. Och han inte svarar. Men han kanske sänder sin frid. Vet du, i samma stund som friden kommer åker frågorna ut. Det är jättemärkligt. Helt plötsligt har man ingen behov av det där svaret på frågan. Så vad är det vi behöver? Och Jesus säger: kom till mig alla ni som arbetar och betungade, så ska jag ge er frid. Jag kan ge er ro. För då upphör frågorna. Och då är man trygg, trots att man fattar: men vad hela friden händer med där? Och vad händer där? Eller visst har vi massa frågor om vad som har hänt folk, eller hur? Ja. Och inte får vi något svar heller. Men om vi får frid över någonting, bara frid, det var ingen förklaring, bara frid, då kan man lämna det. För att oftast är det så, min fråga som jag så envis klamrar mig fast vill ha ett svar, det kommer hindra mig att gå. Och då går jag ofta runt i cirklar. Vi använder ju sådana metaforer. Vi går ju bara runt i cirklar här, eller hur? Och till slut när någon kommer och frågar vad du håller på med, ja, då agerar man som en värsta turistguide. Jo, det förstår jag. Ja, men ni vet, här har vi det och här har vi det och här har vi det. Och nu, det är ganska välbekant för så. Om du går med mig här, fattar du nu vad jag liksom går igenom här, va? Så vill vi få med oss så många som möjligt. Så blir vi turistguide över våra egna cirklar. En del går så långt som de skriver biografier och håller på och så här. Kom ju ingen vart. Eller hur? De försöker bara rationalisera hela sin livsupplevelse över att de inte kommer fram. Och, då är det mycket, och de gör då misstaget att inte fråga Gud, vad kan jag lära mig av det här? Och kan du ge mig frid istället? Slippa gå i cirklar här. Vad är syftet med resan? Bli Kristuslik. Om jag fattar det, då är det inte så att jag välkomnar sånt som djävulen slänger på mig. Det är inte så. Utan det är bara det att, Gud, hur ska du använda det här för att lära mig något? Alltså jag bara frågar, hur ska du använda det här? Du kan ju fråga med ett leende till och med. Du kan fråga mig lite spjuveraktigt sådär. Hur ska du lära mig det här? Alltså det är fan. För då har du en helt annan attityd till saker och ting du möter. Och vad är? Fröjd här, den är vår. Ja, vad försöker vi ofta få den? Jag ska gå på fotbollsmatch, hoppas jag blir något bättre. Och då förlorar du ditt lag. Men hallå, hur kul är det? Sverige förlorar 4-1 Österrike. Jag stängde av TV. Jag blev ju inget glad av att titta på det. Varför ska jag titta på det? Vadå underhållning? Det var ju bara en pina. Då måste man gå till rätt person, eller hur? Eller hur? Jag sa det till en broder i församlingen. Jag är så befriad från sånt där. Du är ju fel person att prata med. Jag fick ju ingen medlidande där. Ja. Okej. Okay. Så, bli inte en turistguide för dina egna cirklar som du gör. För detta sker oftast när vi lämnar Guds vilja. Det är då vi hamnar i en cirkel. Spelar ni in det här? Ja, för du behöver höra det här flera gånger. Du kommer inte ihåg alla bra grejer jag sagt här ikväll. Punkt nummer 3. Resan är belöningen. Låt mig nu komma tillbaka till Josef. Vi läste om hans drömmar, eller hur? Ja. Ska vi se hur det var för Josef då? Han fick en dröm, eller hur? Han är så här 16-17. Har en rock med många färger. Han var ju så häftig liksom, va? Han är ju köpt på någon så här fancy clothes store, eller? Så han gick ju där och mallade sig när han kom. Så blev han kastad i brunnen. Och skulle de döda honom, men så säljer de honom istället. Och det märkliga nu är att Gud kan ända använda Abraham. För vilka är det som köper Josef? Vad gjorde Abraham? Han producerade en Ismael, eller hur? Eller hur? Vilka är det som köper Josef? Ismaeliterna. Kan Gud använda misstag? Tydligen. För att hans vilja ändå ska ske. Så här blir han såld då. Kan du se vilken ångest han har nu? Ska gå i kedjor efter någon kamel. Och där står brorsorna och liksom bara tittar på honom. Och han har nu alltså flera veckors gång genom öknen som slav. Och så blir han såld till Puttifar, eller hur? Och Puttimor. Hon var ju en. Men i alla fall, Gud är med honom. Så han blir så välsignad så han får ta över hela Puttifars hushåll, eller hur? Styr med allting. Och så börjar frun då. Och hon blir orsaken då, därför att falskligen anklagad. Han hamnar i fängelse. Alltså hur går det nu med drömmarna? Vad var det brorsorna sa? Låt oss döda honom nu så får vi se det gå med drömmarna. Alltså de var ju så arga på honom. Och så sålde de honom och tänkte, nu är det nu goodbye med den där drömmen. Och det tänkte nog säkert Josef också. Vad är det för resa? Först blir man såld som slav av brorsorna. Och sen hamnar jag i fängelse. Och så kommer stunden när han uttyder drömmarna åt bagan och munskänken. Eller hur? Och då tänker man, vilken vändning i historien. Det är kanon alltså. Två år till. Och nu när han kommer in för farao, då säger farao, ja, jag har hört att du kan. Och då säger han, inte jag, men Gud. Kan du se nu förvandlingen till Kristuslikheten? Tror du han svarade så när han var 17? Ja, visst, bara tala om det bara. Ser du skillnaden i en förvandling? Och sen då när bröderna kommer och buga sig för honom, då får ju inte ens Josef nöjet av att de känner igen honom. Ja, men det är en tisdag eftermiddag. Det är hett. Massa tjänstemän springer hit och dit. Massa turister. Massa som ska mat. Och det är massa ordna och stöka med och logistik och grejer och grejer. De får grejerna att försvinna. Och där står han. Ja, det var ju drömmen, ja. Det var drömmen det. Alltså, det var inget mer. Eller hur? För, var det mer? Nej, det var inget mer. Och vi tänkte, åh, vilken dröm. Då alla böjer sig. Ja, men hur vardagligt var... Alltså, han gick ju in igen och tänkte, jaha, det var drömmen. Men då det var ju en dröm till. Mamma och pappa också. Och då, nu samarbetar han med Gud i det här. Det är ju därför han då liksom kommer på, jag lägger tillbaka pengarna. Och så får vi se. Och nu vet ju han att de har en yngre bror. Har ni någon fler hemma? Ja, jo, okej. Okay. Nästa gång. För att jag ska veta att ni inte är spioner. Ta med honom nästa gång. De har satt sig själv i knipa, eller hur? Sen kommer de ju. Och så uppfylls allt detta. Och hela historien är ju en förebild på Jesus Kristus. Som blir såld av sina egna bröder. Som sen vandrar ut i världen med evangeliet. Och till slut så har vi hängt på honom så mycket av Egyptiens grejer. Så hans eget folk känner inte igen honom. Men vet andra gången de är inför honom. Då tar han av sig sina egyptiska kläder och sminket. Och säger, jag är Josef, er bror. Men när Jesus kommer andra gången, då kommer han att ta av sig alla. Gillanger och rökelsekar och grejer som vi har hängt på honom. Och så kommer han att visa sig för sina bröder. Och allt det här måste vara fullbordat genom att han ger en tonåring en dröm. Som först är han kaxig och till slut lär sig att säga, inte jag, men Gud. Och Josef, han säger så här, eftersom belöningen kommer ju när han blir upphöjd. Inte när brorsorna bugar sig för honom. Förstår du? Belöningen har ju kommit långt tidigare. Resan är belöningen. Och han säger till exempel. Josef gav den förstfödde namnet Manasse. För han sa, Gud har låtit mig glömma all min olycka. Hela min fars hus. Och den andra gav han namnet Efraim, ty han sa, Gud har gjort mig fruktsam i mitt lidandes land. Resan, min vän, är belöningen. Amen. Tänk sen, när han har blivit klart, då har ni delat vedermödor, 7 års bedrövelser och massa grejer och grejer. Och så står det klart. Då har ni delat något. Även om vi varit ovänner under tiden. 7 år efter att byggnaden står klar, då delar ni någonting. Som ingen annan kan komma in i. Som ingen annan kan tränga in i. Som ingen annan kan känna vad ni känner. Ingen har med det att göra. Utan det är ni som bara säger, kommer ihåg. Mm. Och där är det. Ni delar någonting. Resan är belöningen. Amen. Så. Josef, han säger till sina bröder till slut så här. Jag är er bror Josef som ni sålde till Egypten. Men var inte bedrövade och sörj inte över att ni sålde mig hit. Det var för att bevara liv som Gud sände mig före er. I 2 år har det varit hungersnöd i landet, återstår 5. Man ska varken plöja eller skörda. Men Gud sände mig hit före er. För att ni skulle få bli kvar på jorden. För att han skulle få hålla er vid liv till en stor räddning. Det är alltså inte ni som har sänt mig. Utan Gud. Han säger detta 3 gånger. Du vet, en sån här dröm som du kan få. Den handlar inte om dig. Och det är det första vi måste lära oss av den här historien. Det handlar alltid om att rädda andra. Amen. Det handlar alltid om att rädda andra. Ska vi stå upp tillsammans? Halleluja. Fader, vi tackar dig, vi prisar dig för att du håller din hand över oss.